en spaning från mitt jobb som läkare. De gångerna som jag ska återhämta mig så är ofta alkohol inblandat. Och alkohol hjälper inte till utan snarare skälper återhämtning. Jag har tänkt på det här väldigt mycket på sistone. Och de här råden är ett verktyg för oss att använda, alltså ha som någon grund i att prata om alkohol.
Med patienter, med vården.
Alla som har druckit 5 öl en lördag behöver inte komma till vårdcentralen och söka vård.
Jag blir precis tvärtom, jag blir en tomtebloss, alltså en turbotomtebloss.
Underbar.
Kul låter det som, alltså jag är lite
avundas. Men jag får ett enormt straff dagen efter. Ja.
Välkommen till Hälsorevolutionen. Det här är del 2 där ni ska få möta en fantastisk gäst. Vi kallar det här avsnittet för Sober October. Vi har också gjort ett litet uppsnack där vi, Maria och jag, pratar om det här viktiga, spännande ämnet. Där vi undersöker hur det är att ta en helt nykter paus någon gång under året. Och det här håller på att bli en större trend. Efter en längre trend, år med AV, inte varje dag kanske, men mycket oftare än för 10-20 år sedan. Och ett allt mer utbrett vindrickande, så känns det som att allt fler vill ta en paus och hämta hem sig själva lite grann. Jag heter Carina Lundstedt och jag är förläggare, författare och producent och poddar tillsammans med
Maria Borelius här, vetenskapsjournalist och biolog. Och vi har förmånen att ha Jesper Salén här i studion med oss. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Allmänläkare och poddare från podden Är jag sjuk? Och du är en person som just nu håller på att undersöka vad det är att ta en liten nykter paus för första gången.
Ja, precis.
Och vad kallar du den här lilla pausen i ditt liv?
Ja, alltså det är lite olika namn, men någonstans reflektionstid mitt i livet kring alkohol, tror jag.
Mm.
Jag fyller 45 snart och tänkte väl bli 90. Och insåg väl i våras, det var liksom ingen speciell händelse, men just att alkoholen finns med i mitt liv. Och att det är väldigt sällan som jag ifrågasätter det, utan det är bara rutin.
Mm. Så hur föddes idén till en nykter paus?
Ja, det var i slutet på våren, någonstans när vi såg senast, tror jag, där jag hade haft en väldigt rolig vår, men väldigt intensiv. Jag startade den här podden, jag hamnade i en relation, det var väldigt så. Men så insåg jag sådär, eller jag kände mig väldigt trött i slutet på våren när sommaren skulle ta vid. Och jag stannar ofta upp ibland. Jag gillar att tänka och reflektera och sådär. Så då djuptänkte jag i det här. Och så insåg jag att det fanns orsaker till att jag var trött. Jag behövde semester, jag behövde återhämtning. Men sen så insåg jag också att de gångerna som jag ska återhämta mig så är ofta alkohol inblandat. Och alkohol hjälper inte till utan snarare skälper återhämtning. Det är en spaning från mitt jobb som läkare. Men då tänkte jag på det att det är taskigt om man behöver återhämta sig att man då slappnar av genom att dricka och så sover man sämre och det aktiverar stresssystemet. Så då insåg jag att jag ska ta en paus. Och en månad är lite för lite, utan 3 månader var något jag bara kom upp med.
Mm. Så när exakt, hur ser pausen ut nu? Du gör en paus mellan?
September, oktober, november.
September,
så oktober. Sober oktober ligger ju där mitt emellan.
Det är bara mitt emellan, ja. Och du, hur känns det just nu?
Nej, men det känns bra. Jag hade inte så mycket problem innan, utan mer det här med bara att ifrågasätta och få tid att reflektera. Få lite distans till alkohol. Mm. Har gjort att dels så har jag insett hur otroligt många situationer i mitt liv som där alkohol lätt kommer med. Men nu, med tanke på att jag har tagit pausen, så har jag liksom kunnat reflektera över att jag har tagit beslutet nej, men det ska jag inte göra nu. Men vad sjukt att jag nästan är på väg in i köket klockan 17 en lördag för att ta en öl ur kylen. Alltså att det sitter liksom i någonstans, kopplat till avkoppling och belöning. Och det.
Mm. Hur ser ditt drickande ut annars? Hur mycket dricker du på en vecka och när dricker du?
Dels så, jag gillar inte att bli full. För det tycker jag är ganska obehagligt och det har jag alltid tyckt. Lite salongsberusad är helt okej, men jag gillar inte att supa ner mig. Mm. Så att jag tror mer att mitt drickande i vanliga fall är mer frekvensen, fast mindre mängder. Mm. Alltså regelbundenheten, slentriandrickande.
Är det varje dag?
Vissa stunder har det nog varit det. Mm. Någon enhet varje dag, men oftast inte. Men kanske 4 dagar av en vecka i alla fall.
Och är det en bärs då och lite vin?
En bärs eller vin, inte sprit. Mm. För det ger ju den här berusningen som jag inte riktigt tycker om.
Mm. Så feta negronis, det är inget för dig?
Jag kan njuta av det, en god drink. Mm. Men just, jag tror hellre lite mer låghaltiga drycker.
Jag har varit inne.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder 2 solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Du ser ju mycket som allmänläkare. Du är ju en slags inkörsport i vården och få möta alla typer av patienter egentligen, som du ibland också slussar vidare till specialister. Mm. Och man brukar ju säga det att alkohol är ju en av de saker som finns med liksom i väldigt många som underliggande eller bidragande orsak till massor med tillstånd.
Över 200 tillstånd.
200 tillstånd, ja. Då. Så kan du nämna några av de sakerna som dyker upp i din profession, så att säga, saker som kan bidra?
Ja, men absolut. Och framförallt så är det ju så att de här 200 olika tillstånden är inte alltid självklara och vi tänker inte på det. Men jag tror att vi behöver lyfta den kunskapen och ta upp alkoholen mer. Inte som en bestraffande fråga eller en dömande fråga, utan mer som
verktyg.
Vi kan fråga om kost eller sådana saker. Mm. Och det måste vi jobba mot tillsammans. När någon söker för alkohol, det är väldigt sällan som någon söker med att jag har problem med alkoholen. Mm. Men en av de vanligaste sakerna vi hanterar på vårdcentralen, det är högt blodtryck. Och högt blodtryck kan definitivt utlösas av alkohol. Mm. För att den bland annat så manipulerar eller påverkar alkoholen de här trycksensorerna i halskärlen, som är en jätteviktig feedbackmekanism. Mm. Där mäter trycket och sen så skickar centrala delar av nervsystemet ut signaler till hjärtat och till kärlen. Så att blodtryck måste vi bli bättre på att involvera alkohol. För sen är det ju så att vissa kan ju vara olika känsliga för alkohol också. Så det gäller inte alla. Vissa kan nog dricka utan att få högt blodtryck, medan andra är mycket känsligare. Mm. Så vi måste också närma oss individen. Och att vi inte är likadana. Mm. Och vi har inte samma förutsättningar.
Mm. En av de stora insikterna för mig, vi pratar om de 200 sakerna som påverkas. Mm. Jag går ju med en sån här liten ring, ser du den?
Ja, men visst.
Det här är ju ingen snygg ring, utan det är ju en aura.
Ja.
Och ja, här bankar de bakgrunden. Jag hoppas det går bra med bygget.
Ja.
Och det är att se hur även små mängder alkohol påverkar mitt hjärtrytm på natten. Två saker. Dels hjärtats återhämtning, det vill säga hur fort på natten hjärtat går ner i en lugnare puls. Mm. Det vill säga få vila. Och den andra saken är det man kallar HRV, alltså heart rate variability, hjärtats förmåga att ändra sig.
Efter kraven.
Efter kraven lite grann. Mm. Och ju högre HRV man har, desto mer flexibelt i hjärtat. Och då ser man hur det här direkt dämpas. Och så att det har varit en sån chock för mig att se även ett glas vin, vilket jag tycker är en väldigt låg mängd.
Ja.
Eller väldigt låg, det är en låg mängd.
Ja.
Och det är inte att jag dricker så mycket mer. Men även små mängder påverkar hjärtat enormt.
Ja.
Mitt stackars lilla hjärta. Så det här måste ju betyda att hela floran av hjärt-kärlsjukdomar egentligen påverkas av alkoholen. Eftersom det påverkar själva hjärtat.
Ja, men absolut. Och påverkar hjärtat, det kan leda till arytmier, förmaksflimmer, blodtrycket. Men sen har det ju indirekta effekter om man pratar hjärt-kärlhändelser. Och det är ju stress överlag.
Mm.
Att alkoholen påverkar vår HPA-axel då, som är hypotalamus, hypofysen och binjurarna.
Precis, stressaxeln kan man säga, där vi utsöndrar kortisol. Ja.
Precis. Så att från flera håll. Sen apropå, jag menar, sen påverkar det levern, och det behöver inte betyda att det tar ganska lång tid innan levern ska liksom svikta på grund av alkohol. Det är ett väldigt sent skadligt bruk. Mm. Men du kan ju få lever, alltså förfettad lever, och då problem med fettomsättningen i blodet. Och på så sätt också få en ökad risk för stroke och hjärtinfarkt. Så att det är från flera olika håll. Mm. Läser man, liksom, när man läser på lite om exakt de potentiella skadeverkningarna, så undrar man ju varför man någonsin ska ta ett glas till. Men jag tror att det är inget som man behöver tänka på hela tiden. Men det kan, jag tror att det är viktigt att upplysa.
Nu är det ju så att vi dricker ju inte för att få ett hjärta med arytmi eller få förändrade trycksensorer i halsen, utan vi dricker ju för att påverka vår hjärnkemi.
Ja.
Och läser man på om alkohol, så det första det står är att det är ett nervgift. Det är ju det som är liksom huvudtarget för den här lilla etanolmolekylen.
Ja, ja. Eller
inte huvudtaget, men det är ju därför vi fortsätter med vanan.
Ja,
vi tycker om den sinnesförhöjande effekt. Ska vi gå igenom, vad händer i hjärnan när man tar en öl eller ett glas vin som gör att vi upplever den här behagliga avslappnade känslan?
Alltså i och med att alkoholen är, den är både fett, det är en molekyl, liten molekyl som består av syre, kol och väte.
C2H5OH. Ja, ja,
precis. Ja. Det betyder också att den diffunderar ut till alla celler i hela kroppen. Det finns ingen, det är inte som läkemedel eller vissa substanser som har en receptor som den taggar in i. Det betyder att hela kroppen påverkas och samma sak i hjärnan. Så det är inte bara dopaminsystemet som påverkas, utan det är alla system. Mm. Glutamat, NMDA-receptorerna som står för, det är liksom aktiverande neuron i hjärnan, blir hämmade, får minskad aktivitet. Det betyder att våra frontallober kopplas bort lite.
Mm. Och varför är det så behagligt?
Därför att där har vi de här domarna som sitter och säger nej, du gör fel, nej, våga inte prata med den personen.
Riskbedömningen, precis.
Konsekvens och risk och eventuella fobier kan ju sitta där också, framförallt sociala fobier, tänker jag.
Och då blir man kung lättare. I baren istället.
Lite kung i baren. Mm. Och samtidigt så aktiverar den våra GABA-nevron, vilket har en lugnande effekt på oss. Mm. Om man tänker benzodiazepiner, som är beroendeframkallande läkemedel, agerar ju på GABA-nevron. Mm. Men sen har du serotoninpåverkan.
Ja, men du får hela paradiskocktailen ja. Paradiscocktailen bara flödar ut. Ja. Floff, dopamin, så motivation, självförtroende, ja. Serotoninet, hur blir vi då? Lugna, happy?
Det är, ja, men tillfreds.
Tillfreds.
Så, inte den här lyckoboosten, men vi är tillfreds och vi känner samhörighet.
Noradrenalinet, pigga.
Pigga. Hos vissa, för det är nämligen så här att man kan dela upp det i två typer. Vissa som dricker, och jag vet vilken jag tillhör, vissa som dricker upplever en eufori, och att de blir pigga av alkohol. Mm. Och kör till som dör. Nej, men tills klockan är fem kanske. Medan andra blir lite mer trötta av alkohol. Och jag blir lite tröttare.
Du blir sömnig?
Jag blir tröttare, ja.
Hur blir du, Carina?
Ja, men det blir jag också. Jag har aldrig varit den som står och dansar sist på någon bardisk.
Nej.
Jag talar, ja, du vet vem jag blir. Jag blir precis tvärtom. Jag blir en tomtebloss, alltså en turbotomtebloss.
Underbart.
Ja. Ja. Vad kul låter det som. Alltså, jag har lite
avundas. Men jag får ett enormt straff dagen efter. Ja. Jag gör ett gigantiskt uttag ur mitt eget signalsubstansförråd. Ja. För att dagen efter var en mycket trött människa.
Ja, så får du ångest också dagen efter? Alltså, känner du en
semi-ångest, framförallt blir jag lite trött och seg.
Ja.
Eller väldigt trött och seg.
Jag får ju, alltså, dels blir jag trött när jag dricker, men sen kan jag även få den här ångesten efter. Så att,
grattis!
Men det som är värt att nämna, det har att göra med hur man metaboliserar alkohol. Snabbt eller långsamt. Och vi som blir lite tröttare, vi är snabba metaboliserare, så att vi får den här acetaldehyden.
Aha,
den här produkten som gör att vi blir bakis och som också då är cancerframkallande. Mm. Att vi får den tidigare. Mm. Men man ser att de som har en snabbare metabolism löper också en mindre risk att utveckla ett beroende. Mm.
Jag kan känna att i mig bor en aldrig utvecklad alkoholist.
Ja.
Ja, och jag har alkoholism i min familj. Så därför är jag väldigt försiktig med att dricka. För jag känner på mig att det här finns genetiskt i mig själv. Jag har aldrig tagit ett test, men
nej.
Ja, jag kan tänka det när du säger det.
Ja, nej, men och det, allt sånt här är ju bara bra att känna till.
Jag har självinsikt
och, har lite, ja.
Och se till att man tar den här pausen och kan titta på sig själv lite utifrån. Det är därför vi tycker så spännande att göra det här också. Prata om vår olikhet. Du, om vi tittar lite på den här skjutsen man får i hjärnan, mängder av system som aktiveras eller dämpas och hela områden av hjärnan som slås ut. Vi har ju något vi kallar våra belöningssystem.
Ja. Dopamin.
Dopaminet, ja. Precis. Så varför blir alkohol så beroendeframkallande?
Jag kan tycka att det är lite knepigt och orättvist. Eller orättvist kanske är fel ord, men just vårt förhållande som kultur kring alkohol, det är att vi nästan blir sura på någon som inte dricker när det är fest.
Nej, men ta dig någonting och vara normal. Det är ju
lite så. Men att det är så här, vad tråkigt, och liksom att det är normen. Och vi tycker om folk som festar och är glada tills den personen passerar och utvecklar ett beroende, mm. då blir det som paria. Mm. Och det där är, tycker jag är väldigt fascinerande hur det ser ut. Och varför alkohol är så beroendeframkallande? Dels så tror jag, nej men om vi pratar om alla de här fantastiska sakerna som händer i hjärnan, som då är väldigt en positiv upplevelse för det mesta. Men sen har vi nog att vi har alkoholen i kulturen, det är lite avvikande att inte dricka, då måste det vara något problem med den personen, så väldigt stigmatiserat. Så jag tror att det är en det är nedärvt i våra gener att berusa oss. Det finns tillgängligt överallt, det ingår i alla kulturyttringar.
Ja, och det är också, man ska tänka i en familj eller grupps seder och hur firar vi jul i våra familjer?
Ja.
Gör man sin hemmagjorda snaps och skålar in julen? Gör man någon julmumma? Hur firar man midsommar? Vad har man till den? Jag som har levt ett ganska hårt studentliv och umgås med enormt många av mina gamla studentkompisar. Vad ingår i våra riter? Det kan du ju bara gissa.
Ja, punch kanske.
Inte som, ja men det har liksom, nej, men liksom det är liksom verkligen, jag har bott i New York, vad ingick i livet där när man var singel och susade runt på olika barer, det var ju liksom, så det är alla de här riterna, så det är ganska få grupper där man inte dricker något, utan i de här klubbarna, eller vad ska jag säga, de naturliga klubbarna eller hängen vi har, jag menar hur det har sett ut, det känns inte som du har varit med i såna här tunga dryckessammanhang som jag,
jo,
låter herregud, som värsta alkohol.
Jag är ju gammal journalist på Expressen till att börja med, och då under det glada 90-talet var det, då var jag brukar berätta för mina barn att jag och deras pappa, vi var otroligt coola när vi startade Nöjesbilaga som hette Expressen Fredag. Vi blev inbjudna till alla releasefester för alla, ja, och jag var på turné, satt i en turnébuss med ett band som heter Oasis, som en del av er minns. Fantastiskt
några
band.
Några kanske, lite mindre känt band.
Ja, och då gjorde jag någon slags turnéreportage med dem till väldigt sent på ett hotellrum i Göteborg med Jack Daniels som var deras då favorit. Ja, det beställdes upp. Jag hade väldigt svårt att få igenom den där notan på jobbet sen. Ja. Även om inte jag hade druckit så mycket. Det har funnits, det har varit massa festivaler och fest. Ja. Absolut, absolut.
Ja, så det är alla har de där. Ja. Vilka kretsar har du haft, Jesper, där det har varit mycket drickande?
Nej, men jag var ju ute. Jag var
läkarstudenter?
Nej, men då var jag lite för gammal. Eller så här, jag var 29, jag fyllde 30 första terminen. Och var liksom inte... Jag hängde inte så mycket
det
på
var
Karolinska.
De yngre,
som kanske var 18 som, och så. Men jag, nej men däremot så, dels så har jag ju arbetat som skådespelare, varit i det. Jag kan ibland tänka tanken att vilken tur jag har haft som inte hamnade i trubbel just när det gäller vare sig alkohol eller droger. För det är ju rätt vanligt i den branschen med osäkerhet och otrygghet och så mycket som kan saknas på annat håll. Men annars, jag var ute mycket, jag var DJ ett tag, eller kallade mig för DJ och spelade skivor ute på Stureplan. Så jag har nog druckit mycket. Så. Men då har det mer, jag tänkte på det inför idag, att apropå frågan just om vad har alkoholen för plats i mitt liv, så har det nog gått, jag tror jag var 15 när jag drack från början, eller liksom första gången, och sen... Var det vid festliga tillfällen, när det var fest och man hade ekonomin till att kunna dricka, för det är ju faktiskt en sak när man är tonåring.
Speciellt man dricker ute.
Om man dricker ute.
Jättedyrt.
Men, och nu, ju äldre jag har blivit, desto mer har det blivit det här lite mer slentrianigt. Man har gjort, liksom, hämtat sitt barn, man har jobbat en vecka, hämtat sitt barn, köpt en overall, handlat och fått in allt i lägenheten. Och liksom när man är färdig, att man gör kväll och känner att nu... Alltså det har blivit en annan association.
En annan rit,
och mindre festliga tillfällen. Eller festtillfällen skulle jag säga.
Så mer avstressning och
ja. Ja, men mer en ritual. Att barnet sover. Mm. Maten är i kylen. Jag har betalt räkningarna. Och liksom, jag tror att jag märkte nu att jag funkar så. Att jag vill jobba färdigt med allting som behövs göras. Och sen vill jag kunna slappna av.
Och
där
är liksom
alkoholen... Inte behövt för att kunna slappna av, men varit liksom en
tröskel, man går in i ett annat rum.
Mm. Precis.
Ja, precis. Och
det har varit väldigt
igen.
Märkbart de senaste en och en halv månad.
Ja. Du nämnde att vi har en stor individuell känslighet. Ni två som blir sömniga, mindre chans att bli alkisar än en sån som jag som går in i toppspin. Vilket jag kan förstå. Jag tänkte bara vi skulle prata lite om individuell känslighet. Man pratar ju om ett enzym som heter MAO, monoaminooxidas, som indikator på hur pass medfött känslig man är för alkohol.
Alltså generellt när det gäller risken eller känsligheten att utveckla ett beroende, för det är ju två olika saker, att dricka för mycket eller att vara beroende. Men där har vi ju genetiken som vi kommer till med MAO. Men sen har vi också händelser i livet. Och vad har vi för uppväxtmiljö? Finns det några trauman som skapar olust i, alltså kronisk ångest? Men sen har vi också alltså vilka vänner vi umgås med. Och deras dryckesbeteende. Vilket kan vara jätteviktigt att i alla fall vara medveten om. Men om vi pratar om den här genetiska då MAO-spåret. Allt är ju genetiskt någonstans. Men där tror jag att man har sett att har man ett MAO som då bryter ner i signalklyftorna. Och då framförallt serotoninet tror jag. Och det är ju serotoninet som man behandlar vid depression och ångest. Monoaminhypotesen då, som kanske inte alltid gäller, men det är i alla fall där man attackerar. Och då är ju det att har man en ökad nedbrytning av serotonin i synapsklyftorna, som gör att det inte ligger kvar tillräckligt länge i klyftan, så får man ångest, eller man har en benägenhet att lättväcka ångest, och då har man då också en ökad känslighet för beroende. Så att allting går lite snabbare. Alltså det blir mindre stabilt i en sån hjärna.
Man tror ju att människor med höga halter MAO, monoaminoxidaser, också lättare blir kicksökare. Därför att man behöver helt enkelt fylla på med nya upplevelser hela tiden för att känna saker. Just därför att signalsubstanserna bryts ner väldigt snabbt. Typ bergsklättrare.
Jo, men bergsklättrare och så. Och det går ju att tänka sig fram till.
Det är ju en hypotes som finns.
Ja, den låter ju rimlig, för att då blir det ju att du hela tiden, du får tomt emellan de här duscharna av dopamin och serotonin. Jag tror dopaminet är en snabbare process, medan serotoninet är lite segare, det är inte lika flyktigt. Men att det då blir en brist emellanåt, och att man då måste söka sig till externa faktorer för att må bra.
Fylla på det. Så att vi får ha en tolerans mot varandra, och det här snacket att häng med nu och du borde göra som vi, och det kan vara väldigt skadligt. Vi vet ingenting om varandras biokemi.
Nej,
noll.
Jag tycker verkligen det. Jag har märkt, alltså i början av den här perioden så pratade ju väldigt mycket med alla kompisar. Så fort jag pratar med någon så pratar jag om alkohol. Men jag märker ju att det kan vara provocerande för vissa människor. Jag märker en viss försvarstendens hos vissa människor, och även jag har fått lite kommentarer på podden och sånt där.
Skojar
som tycker du? Att det är lite frikyrkligt och liksom,
folk blir provocerade.
Ja, men och jag tror det låter, folk får vara det i såna fall. Men jag tycker att vi måste vara ödmjuka. Det ska inte vara påtvingande, och vi måste verkligen anpassa oss på individnivå och inte dra alla över en kam. Därför kan de här riskbruksdefinitionerna som nu Socialstyrelsen har ändrat, de kan bli lite problematiska om man tittar på dem svartvitt, vilket man inte ska.
Men om det finns en sak som är svartvitt, och det är ju risken för bröstcancer.
Ja.
Den är svartvit. Det är bara så att det är aldrig bra att dricka.
Precis.
Om man bara tittar på den enskilda faktorn, eller hur? Jag tycker bara att man måste liksom vara ärlig med att när det gäller den grejen, sen kan man välja att dricka ändå. Men om det kommer någon till dig som har mycket bröstcancer i sin familj, vad ger du för rekommendationer då om alkohol?
Det är en bra fråga. Jag tror jag hittills inte har tagit upp den frågan när det gäller den sökorsaken. Om någon söker med oro för bröstcancer faktiskt. Men det här är ju ganska nya rön och som kan vara väldigt ångestframkallande hos de som inte har avstått alkohol i hela sitt liv. Och det är inte bara bröstcancer, utan det är framförallt 7 cancerar. Och då har vi där bröstcancer är en, levercancer är en, men sen har vi mag-tarmkanalen, alltså vägen som alkoholen tar genom kroppen. Vi har munhåla, vi har matstrupe, vi har magsäck, tjocktarmscancer, rektalcancer. Och där har du ett linjärt samband. Det är inte, du kan inte säga att du har en riskfri konsumtion. Vilket gör, är det Kanada som har gått ut med noll? Noll i rekommendation. Noll alkohol. Noll enheter per vecka. Och stuckit ut hakan. Och det är svårt att hantera den här typen av information. För det är mycket vi är med om i livet som är cancerframkallande. Om vi tänker solning, alltså, eller bara att bli äldre.
Att leva att är leva. En risk.
Ja. 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 Men det är viktigt att känna till i alla fall. Och framförallt om du har en tung hereditet för cancer, så ska i alla fall informationen ut till alla så att varje individ kan ta ett välinformerat beslut. Det är väl det viktigaste.
Men jag tycker det här är intressant därför att är Socialstyrelsens råd till för att inte ge folk ångest? Eller är de till för att spegla ett väldigt sakligt forskningsläge? Det är ju två helt olika saker. Och där användas i vården. Ja. För att i media har ju de här råden hanterats som att deras funktion är att inte ge människor ångest. Det kan vara så, att de ska vara till för det. Men att ge råd som är helt baserade på liksom det senaste uppdaterade epidemiologiska läget är ju någonting annat.
Ja, det är väldigt knepigt.
Ja, och så vad tänker du? Jag tänker att Socialstyrelsens råd är det andra. Så det handlar inte om jag ska få ångest eller inte, utan det handlar om råd till vården att ta hand om patienter som har olika typer av utmaningar. Har jag missförstått det eller?
Så här, jag tänker mig att de här råden, alltså 10 enheter i genomsnittlig, 10 enheter, standardenheter per vecka för både män och kvinnor. Eller 4 enheter vid ett och samma tillfälle.
Det är rätt mycket alltså. Är det 10 enheter på en vecka? Eller jag vet inte.
Men det är väl,
är det 10 glas vin? Alltså jag har inte
riktigt 10 glas vin och då är det, eller en liten starkölsburk eller 4 centiliter starksprit. Mm. Det är ganska mycket, men jag tror att många blir lite rädda när den här 4 enheter vid ett tillfälle. Ja. För det är ju inte ovanligt.
Nej, jag tror att många snarare tycker... Jag tycker själv 10 är mycket för en vecka, men 4 för ett tillfälle är ganska lite om det är ordentlig fest.
Ja.
Precis.
Men det är ju ett mer skandinaviskt sätt.
Midsommar,
alltså, liksom man håller på en hel dag med lite olika grejer och sådär.
Jag vet inte. Jag har...
Det är varannan vatten.
Ja, men jag varannan vatten. Men jag menar å andra sidan, jag ser då inte Socialstyrelsens roll som att lugna mig.
Nej.
Utan att leverera solid facts baserade på forskning. Ja. Eller har jag fel?
Jo,
jag har
tänkt på det här väldigt mycket på sistone. Och de här råden är ett verktyg för oss att använda, alltså ha som någon grund i att prata om alkohol.
Med patienter. Med vården.
Alla som har druckit 5 öl en lördag behöver inte komma till vårdcentralen och söka vård för att de har, är alkoholister. Mm. Utan det handlar om att vi har något att utgå ifrån om en patient kommer och har ångest, svårt att sova, problem med stress, irritabilitet, diarréer för den delen. Mm. För att, som sagt, det kan ge väldigt mycket symptom. Så har man någonting att utgå ifrån och då kan man ju kanske, om någon fyller i ett sånt formulär och kommer fram till att jag dricker 15 enheter på en vecka, men då kan man ju börja nysta i det och se. Men jag tycker inte vi ska använda det som någon svartvitt. Mm. Och jag vet inte vad Socialstyrelsen har menat med det. Men jag tror att ha någon form av underlag då alkoholen kommer upp. Mm. Sen tycker jag att det är jättebra att vi blir påminna om att lyfta alkoholfrågan oftare som läkare.
Mm.
Aldrig påtvingat, men att erbjuda. Mm. är jätteviktigt. Mm. För det har vi varit lite dåliga på.
Tycker du att man som läkare får tillräcklig utbildning i den här frågan för att kunna göra det på ett bra sätt?
Nej, det tycker jag nog inte. Vi lär oss så otroligt mycket under en begränsad tid när vi pluggar. Och sen så har vi liksom duschar och lite föreläsningar av olika ämnen. Men... Nej, jag tycker att det kan vi nog prata lite mer om faktiskt. Och framförallt när det gäller, vem vill inte minska risken för cancer? Eller vem vill inte hjälpa en patient som har diarréer varje dag? Alltså så. Mm.
Självklart.
Men jag tror att hittills så har det nog varit att det är en jobbig sak att ta upp. Det är läskigt att fråga. Mm. Och man tänker att det kan vara läskigt för en patient att svara. Alltså det är lite så stigmatiserat.
Mm. Är det
men det är för att vi förknippar det med någon magi och hjärnan och känslor. Medan vi kan koppla det till kroppsliga saker. Och det blir lättare.
Så vilka vinster har du nu där du är just nu av the non-drinking?
Ja, alltså jag sover bättre. Det måste jag säga att jag märker en skillnad. Jag känner mig piggare på morgnarna. Framförallt lördagmorgnar då jag brukar snusa in och tycka att det är väldigt jobbigt att gå upp. Så känner jag mig piggare. Mm. En period kändes det som att jag tänkte snabbare. Men det vet jag inte om det var något annat. Men att det var liksom svårt att, jag var tvungen att bestämma mig för vilka tankar jag skulle tänka färdigt och så.
Men det var ju reflektion du hade önskat dig. Så då,
ja, men jag älskar ju att tänka. Det, ja. Jo, men verkligen. Men sen så, den stora vinsten är nog att jag är mer medveten om mina egna vanor.
Självreflektion.
Alltså. Självreflektionen. Och det hoppas jag att det kommer sitta kvar sen också.
Att det inte bara ska gå på slentrian, utan precis, du ska kunna titta på det här.
Ja.
Jag tycker, när jag har gjort det här några gånger, och jag har blivit inspirerad att göra nu, när jag sitter och lyssnar till dig, så har jag fått tillbaka någon sån här tioårings, att vakna på morgonen och bara vara liksom fylld av en känsla av att liksom dagen är ett mirakel.
Ja.
Alltså den här pirrande känslan, förväntansfull. Ja. Alltså åh, det är en ny dag, vad härligt allting är.
Ja.
Nej, men kan du känna så här barnglädje?
Ja, jag kanske, jo, men det ingår väl lite i att vara
piggare,
för mig då, lite
det.
Piggare. Mm. Att det inte är så jobbigt att gå upp på morgonen, utan ta dagen lite lättare. Och, ja, men, kanske inte den här pirrande, det låter ju fantastiskt. Men just att, nu går upp. Ja. Så är det med det. Och att allt, den här låggradiga bakfyllan, kanske, som har suttit i, alltså väldigt låggradig, men ändå. Man blir ju inte snabbare i tanken med ålder, utan man har sämre marginaler och sådär. Så att.
Jag brukar tänka så här att det finns ju något ute i universum som heter kosmisk bakgrundsstrålning, som är så här minne av Big Bang. Ja. 3 grader Kelvin som man ligger och puttrar. Och jag tänker, när man dricker, så har man så här kosmisk alkostrålning som ligger bara som ett minne länge efter. Och så blir man av med det. Det är som en liten mikrodimma som bara liksom så här, tjuff, hej då.
Nej, men jag tror det.
Kan det vara så?
Det kan nog vara så. Och de säger det, att jag valde 3 månader också. För att det var ju faktiskt på midsommar. Jag satt med mina poddkollegor Nisse och Emily och skulle ut med bil. Och då sa jag det, hörni, vet ni vad jag kommer på? Och det var verkligen inte meningen, och det här skulle jag göra för mig själv. Men då sa jag 3 månader och de sa direkt, vi är med. Okej, men då frågade de varför 3 månader? Och så kunde jag liksom inte komma på det.
Nej.
Men, och jag frågade någon föreläsare på ämnet sådär, du, jag har tänkt så här, känner du till? Nej, jag vet inte, utan, alltså jag fick liksom inte, jag vet inte var jag fick det ifrån. Men sen, för inte så länge sedan, så skrev Sven Andreasson i Svenskan, eller det var en rubrik som jag möttes av, och det var verkligen för 2 veckor sedan, tror jag, där det stod att en alkoholfri månad räcker inte.
Just,
och då började jag säga klick. Och sen så läste jag den artikeln. Och då var det från honom, från en gammal föreläsning som jag hade fått ifrån. För många år sedan. Och det är framförallt vid ett beroende. Men det borde ju kunna appliceras på slentriandrickande eller vad det nu än är. Men att det tar längre tid för hjärnan att bli kvitt den här dimman då än en månad.
Den kosmiska alkoholstrålningen.
Den kosmiska alkoholstrålningen
som ligger och puttrar i hjärnan.
Ja. Men apropå, får jag säga en sak som jag har fått lära mig av en duktig alkoholterapeut som jag har varit i kontakt med. Jag har inte gått till henne, men vi har pratat, jag behövde lite fakta. Och hon varnade faktiskt för det här med vita perioder. Hos någon som har ett beroendesyndrom, som redan är beroende, så ska man vara försiktig med att rekommendera vita perioder. Och det är för att en vit månad kan de flesta få till. Problemet är efteråt att har du ett beroende och har tagit en vit månad, då kan du tänka att det är lugnt, jag har kontroll. Och att det inte är ett problem längre, vilket inte är fallet oftast. Men sen också att du har en risk för ett ökat alkoholintag efter en sån period i någon form av belöning. Att nu har jag varit så duktig en månad. Allt det här är ju en kapad hjärna. Så det är inte individen som har dålig tankeförmåga i övrigt, utan det är ju sjukdomen. Så att man ska vara lite försiktig med vita månader också. Om man upplever att man har ett beroende, då är det bättre att söka specialisthjälp eller att man får hjälp med det här.
Ja. Och vad är det för tecken man ska vara vaksam på som signalerar för en att jag börjar nog utveckla ett alkoholberoende, och var kan man hitta den här hjälpen?
Ja, vi pratar ju om riskbruk, och då är det ju kvantitet och väldigt svartvit och svårt att förstå. Men det jag tycker är mycket viktigare, det är faktiskt frågor som finns på ett screeningformulär som heter Audit, som är ett screeningformulär där också en fingervisning i mötet med en patient. Och då finns det frågor som jag tycker är spot on. Och de följer så här. Upplever du att du inte kan hejda dig från att dricka mer om du väl börjat dricka? Bortprioriterar du saker i livet på grund av alkohol, både i stunden men även på bakfyllan? Nu har jag skrivit om frågan, det står inte bakfyllan i formuläret ska jag säga. Tar du dig en återställare för att må bättre dagen efter alkoholintag? Känner du skuldkänslor kopplat till ditt drickande? Har du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande? Och det kan ju vara både fysiskt, elsparkcykelolycka på fyllan, eller psykiskt, att man har sårat någon ordentligt och har skuldkänslor dagen efter. Har någon du känner eller någon inom vården uttryckt oro för ditt drickande? Så att det är ju det där. Och sen så kan man ju lägga till brutna löften. Om du har sagt, nej, den här veckan ska jag inte dricka något. Och sen sitter du ändå med ett glas vin på onsdagen. Det är ett ganska dåligt tecken. Eller då finns det problem. För att bryta löften mot sig själv är jättedåligt för vår självkänsla. Vi måste kunna hålla våra egna löften. Så att jag tror att de här frågorna är en bra sak. Men jag tror att man får känna efter själv. Och jag tror att man vet själv.
Om man var ska man gå då om man tycker att man fick ett jakande svar på allt för många av de här frågorna? Var ska man först gå till en allmänläkare och sen bli hänvisad till en specialist? Eller var kan man hitta stöd?
Alltså, vi inom primärvården ska ju kunna hantera det här. Så att antingen, man är alltid välkommen till oss på vårdcentralerna, hälsocentralerna. Har man frågor eller funderingar, har jag problem? För det kan ju faktiskt vara en fråga man ställer sig. Då kan man höra av sig till alkohollinjen. Där man som anhörig, vårdpersonal, alltså vem som helst kan höra av sig och fråga om alkohol. Men också om man är orolig för sig själv. Och där kan man då bli hänvisad eller tipsad eller få hjälp. Så alkohollinjen.se är en sån här bra webbadress att komma ihåg. Och sen kan man också söka sig till beroendemottagningarna. Det kan man behöver ingen remiss där inte. Utan hjälpen finns, men det gäller att man vågar ta den. Och också insikten att bara för att jag lyfter frågan betyder inte att jag har ett beroende, och det betyder inte så mycket. Man bestämmer helt själv hur man vill göra. Men hjälpen finns och man måste vara välinformerad. Det är väl det viktigaste, tycker jag.
Jesper Salén, varmt tack för att du ville komma till oss. Lycka till. Du har inspirerat mig jag har haft vita perioder förut. Jag har tyckt väldigt mycket om resultaten. Intressant nog har jag känt att när jag kommit ur dem har jag varit väldigt osugen på att dricka. Jag nästan fått tvinga mig själv för att det liksom var socialt trevligt.
Ja.
Så att därför man börjar känna, fan vad surt det är. Och liksom, det var inte speciellt gott det här.
Nej.
Så att man omkalibrerar också mängden man dricker. Så har det varit för mig i alla fall. Men det finns ju säkert många olika.
Men lite som när man inte äter så mycket socker.
Ja, eller så börjar man tycka, men gud vad sött det här var. Ja. Och så man liksom hamnar i en annan loop. En lite lugnare alkohol-loop.
Gick på sån ketos i en månad. Och då var jag utan alkohol och så självklart. Jag skulle träna inför en sak. Och alltså min pizzakonsumtion har gått ner med 80%.
Hur hög var den innan?
Den var ganska hög. Men alltså, det var just det där. Inga kolhydrater och sen den här liksom stora deg. Så jag tror att det kanske är samma mekanism. Sen tvingar jag mig inte in en pizza för att jag känner att det finns inget
socialt
tvång. Nej.
Att vara en
men
pizza.
Vi får se hur det blir. Men tanken med den här perioden var ju att kunna ha ett okomplicerat relation till alkohol resten av mitt liv. Och kunna njuta av det. Men vi får
väldigt
se
bra
hur det blir.
Ja, mycket spännande. Supertack Jesper, underbart att ha med dig.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Så vad kan man dricka istället? Ja, jag tycker att alkoholfria alternativ ofta blir fulla av socker, som till exempel äppeljuice eller någon mocktail. Så här är några alternativ. Om man tar ett glas bubbelvatten med is och citron så ser det ut som en gin och tonic. Inga frågor, härligt. Eller så gör jag en Virgin Mary. Tomatjuice med is och citronskivor. Vrid några tag på pepparkvarnen och gärna lite worcestersås. Och sen en sellerisjälk i som blir både drinkvisp och ett liten hälsoboost. Så veckans växt och krydda i det här fallet blir selleri. Selleri är oerhört hälsosamt. I Europa har man odlat selleri i över 4000 år. Och vi vet att sellerin används i kinesisk medicin som läkemedel i över 5000 år för att behandla högt blodtryck enligt traditionen. Ja, när vi säger selleri eller apium graveolens på latin så menar vi en kusin till persiljan som växer både ovan jorden, det vi kallar sellerisjälkarna, och så har vi roten, selleriroten, som växer under jorden. Stjälkarna har lägre glykemiskt index, minskar inflammation, stöttar matsmältning och har många väldigt kraftfulla antiinflammatoriska polyfenoler som quercetin, apigenin, kempferol och luteolin. Och de många fibrerna och polyfenolerna i stjälkarna stöttar mikrobiotan. Ja, det här finns ju i rötterna också. Och lite selleri i början av måltiden sänker också det glykemiska indexet på hela måltiden. Ja, om du vill ha lite mer sellerivibb i din Virgin Mary, så ta och mortla sellerifrön med havssalt och strö på drinken. Väldigt gott.
Ja, men det där lät ju...
En Virgin Mary.
Gott. Jag gillar i och för sig, jag har aldrig faktiskt druckit Bloody Mary. För jag har lite svårt för tomatjuicen i sig.
Men då blir det svårt med Virgin Mary, kan jag säga.
En chans. Jag vet, men det kan ju också vara att det kan ju vara en gammal sanning. Din Virgin Mary kanske är jättegod.
Vem vet? Ja. Vem vet? Vem vet? Du har lyssnat på
selleri tycker jag i alla fall om.
Selleri tycker om. Ja. Du har lyssnat på Hälsorevolutionen, och jag tänker när jag satt och lyssnade på Jesper att det här är så inspirerande, och egentligen borde vi göra ett avsnitt till som handlar om de konkreta, men vad gör jag då? När jag är lördag eftermiddag och kanske har varit och handlat och städat hemma, dammsugit. Och nu vill markera för mig själv att nu är det lördag kväll. Vad är de här omställningsgrejerna man kan göra så att man ersätter? Vad tror du om det?
Ja, man kan gå ut och gå en promenad.
Ja,
man
kan meditera, mysa till det. Ta en dusch, klä om sig i några andra kläder. Tvätta håret. Men det finns ju många som gör lite varmt te. Med lite honung. Gud vad gott.
Ja. Ett bad.
Ett bad, ja.
Ja, nej men jättespännande avsnitt. Det är så roligt att vi gör den här podden och så lär vi oss själva så mycket. Och förhoppningsvis ni som lyssnar också. Och vill ni hitta oss där ute så får ni gärna följa oss på Instagram där vi heter halsrevolutionen_podcast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.